Då skulle jag önska er välkomna tillbaka. Det här är avsnitt 8 av Livet Deluxe med mig, Fredrik van Hoft. Idag så har jag gjort någonting nytt. Jag har nämligen gjort en så kallad Skype-intervju på en något skakig lina från Berlin. Har jag pratat med Sigrid Dahlberg Krajewski. Hon jobbar som just nu som nordisk kommunikationschef på Zalando. Zalando som är e-handelsföretag för kläder. Och jag ber om ursäkt för den något dåliga ljudkvaliteten. Men jag hoppas ändå att ni ska tycka om dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnar. Här kommer avsnitt 8 med Sigrid Dahlberg Krajewski. Nu kör vi! Så, då säger jag välkommen till Sigrid.
Tack.
Hur är läget?
Det är jättebra, hur är du själv?
Det är bara bra. Ja, men alltså, du har ju jobbat i, du jobbar ju i Berlin och har tidigare jobbat i Budapest och i Bangkok.
Och i Düsseldorf.
Men vad är det bästa och sämsta med att jobba utomlands, tycker du?
Det absolut bästa är att man får vara i en ny stad och lära känna massa nya trevliga människor. Det absolut sämsta är att vara borta från familj och gamla vänner i Sverige. Mm. Det är inte alltid jättelätt att flytta, framförallt inte till Tyskland där byråkratin är så himla jobbig. Så att man har verkligen sina gränser när man flyttar till Berlin. Men sedan handlar det också om att man lär känna nya kulturer och testa på nya saker. Alltså allt från mat till konst till musik, stadsliv, natur.
Mm. Men kan du tyska?
Ja.
Sehr gut.
Alltså jag förstår allting, men jag är inte helt flytande i prat. Så alltså jag kan inte ha en, ska man säga, en teologisk diskussion exempelvis. Men jag kan föra en konversation.
Okej, men vad innebär det här arbetet som kommunikationschef som du har?
Mycket. Men det handlar ju om att jag ytterst är ansvarig för all extern kommunikation i de nordiska länderna, förutom Island. Och det innebär allt från att gå ut med pressinformation till att ordna intervjuer, sköta representation på konferenser, se till att de budskapen som vi vill förmedla når ut till media och allmänhet. Och att bilden av Zalando i de olika länderna stämmer väl överens med verkligheten, kan man säga. Men alltså, många gånger så finns det ju en uppfattning om ett företag exempelvis som kan vara förlegad. Och det är ju att uppfattningen om Zalando och förståelsen kring Zalando hänger med. Alltså, vi är ju långt ifrån bara en webbshop, alltså Zalando.se. Det finns hur mycket som helst till företaget. Vi är en plattform. Och då är det viktigt att det som var Zalando för kanske 4 år sedan hör hemma till 4 år sedan. Och att det inte är uppfattningen som människor har idag.
Om du skulle förklara lite vad, berätta lite mer om vad Zalando egentligen är för någonting. Jag har ju rätt dålig koll på vad Zalando egentligen är. Vad är det för något?
Om jag skulle förklara Zalando med en mening så skulle jag säga att Zalando är en modeplattform på nätet som syftar till att bli ett ekosystem som kopplar samman alla aktörer inom modeindustrin i Europa. Alltså allt från märken till konsumenter, stylister, marknadsförare.
Vad har varit den största utmaningen för dig och Zalando på den nordiska marknaden? Och vad är det som skiljer de nordiska länderna mot, alltså, den europeiska marknaden egentligen?
Mm. Alltså det är olika från marknad till marknad. Jag tror att det är väldigt lätt att dra de nordiska marknaderna över en kam, för att vi är lika på väldigt många olika sätt. Men mediascenerna ser ju lite annorlunda ut i var land. För det första så är olika länder starka på olika scener. Exempelvis Finland har bra tech och välutvecklad techmedia, för det finns ett otroligt arv utav tech i Finland. Danmark har väldigt stark fashion trade press. Sverige är stark på affärssidan. Norge på konsument. Så att det är lite olika, vad kan man säga.
Vad är fashion trade press för något?
Alltså det är ju mode, vad kan man säga, det är press för modeindustrin.
Mm.
Så i Danmark är det retail news, Dansk Detalj, Branschebladet Tøj, Fashion Forum och så vidare. De har jättemånga olika. Medan i Sverige finns det mestadels inom renodlad modepress, alltså typ 2. Så att det är skillnad från marknad till marknad. Och sen så är förståelsen och intresset för Zalando olika mellan marknaderna. Så man måste anpassa kommunikationen efter det.
Mm.
Vad kan vi göra för att människor ska kunna relatera till det här? Alltså om vi till exempel har ett nytt test i Tyskland, som helt handlar om att man tänker om när det kommer till retail. Men hur är de här tyska testerna intressanta för exempelvis svensk press? Då är det mitt jobb att hitta den vinkeln och göra det relevant.
Då kommer vi till frågan, vad är det? Vad är egentligen det roligaste med ditt jobb?
Att det är så varierat. Du kommer säkert fråga mig, hur ser en vanlig dag ut?
Ja, på jobbet. Inte riktigt, va? Jo, nej, men alltså, hur ser en vanlig dag ut då? Hur ser morgondagen ut, om vi tar som exempel?
Imorgon så har jag 2 stycken intervjuer. En dansk media och en svensk media med vår Nordenchef. Så jag supportar honom innan och under de intervjuerna. Sen så förbereder jag inför ett besök i Finland som vi gör nästa vecka. Där vår Nordenchef Kenneth Melchior ska prata på en liten konferens som Finlands, kan man säga, största veckoliga business-magasin anordnar. Och även försöka pussla ihop vårt schema så att vi kan åka till vår tech-hub som vi har i Finland och möjligtvis ha någon intervju där. Jag hoppas få dit Finlands största tv-station. Så det kommer jag också sysselsätta mig med imorgon.
Men vad är det egentligen, vad brukar de fråga dig om? Vad är det du får för frågor?
Alltså, det är allt. Från typ, vad använder ni för material i era paket? Till vad är strategi för det kommande året? Vad är vision 5 år framöver?
Så liksom alldeles så att du får en fråga om så här, vad är det unika fabrikatet i de här jeansen som kostar så här mycket som finns på sidan?
Egentligen inte, för att allt sånt står ju på hemsidan.
Mm.
Men det är ju mer knivigt om det är ett område som jag inte har jättestenkoll på. Då måste jag ju gå till antingen mina motsvarigheter som jobbar med global kommunikation, som har olika ämnesområden, alltså typ logistik, tech, mode, marknadsföring och så vidare. Se om de vet, och antingen, om de inte vet, så tar jag antingen reda på det själv genom att gå till olika stakeholders som ska ha koll på det här, eller så gör de det om de redan har goda kontakter. Det handlar inte mestadels om just att svara på 90-gritty frågor, utan kanske mer om att förklara vår plattformstrategi och vad vi ser som givande för industrin i framtiden och hur vi tänker kring att utveckla e-handel. Och just nu är det en massa frågor som du arbetar med, hur man ska koppla samman offline och online. Det råder ju en ganska stor diskussion om att online tar över offline och att många små butiker får stänga igen för att e-handelsjättar kommer in och tar över deras kunder. Och vi ser egentligen inte den debatten som antingen eller, utan Zalando arbetar för att föra samman de här två världarna. Så att det är mycket som handlar om att förklara och presentera, som du säger, vad det är vi vill åstadkomma.
Skulle jag ändå säga att du är ju lite av en mingelexpert och har bra, alltså du är väldigt bra på att knyta nya kontakter och sådär. Men vad är dina bästa mingeltips och hur knyter jag på bästa sätt nya kontakter på, ja, men till exempel ett företagsmingel?
Ja, alltså jag tycker en solklar grej är att på sådana här mingel så samlar man ofta på sig en hel radda med visitkort. Och istället för att typ komma hem och bara, ah, nice, det här är material till min brasa, så markera vilka som är intressanta och följ upp. Alltså, varför byter man ens visitkort? Det är ju för att man är intresserad av varandra. Men det är många som låter det sluta där. Jag kan ha ett par visitkort och sen bara, okej, men den här personen var jätteintressant, eller den här personen skulle jag kunna samarbeta med på det här sättet, eller någonting liknande. Alternativt bara, han eller hon, hen var supertrevlig. Fast det kan man inte göra så här 2 månader efteråt. Det får ju vara ganska tätt inpå. Och det är någonting som jag tycker att man ser ganska ofta på sådana tillställningar. Att människor står gärna med dem som de redan känner. Men då vidgar man ju sitt kontaktnät. Och jag tror också att det är ganska viktigt att man vågar presentera sig själv. En annan sak som jag tycker är lite irriterande. Och det här är faktiskt någonting som är ofta utmärkande för svenskar. Är att man bara presenterar sig med sitt namn, men inte var man kommer ifrån.
Mm.
Och på ett mingel som inte är privat, men som är professionellt, alltså relaterat till arbetslivet, så är det ganska relevant. Men många gånger är man ju där för att man kanske har lyssnat på någonting tillsammans. Att någon har, jag vet inte, invigt någonting eller vad som. Det finns ju alltid någonting att prata om som har med eventet till. Det är ganska bra ingångsport. Vad tyckte du om det där? Alltså, typ, vad tyckte du om det? Jag var mest imponerad av XYZ, men tyckte att O, Ä, Ö kunde vara lite mer vast.
Mm, absolut.
För några veckor sedan så var jag i Düsseldorf och jag var med i en paneldiskussion på svensk-tyska handelskammaren. Och då fick jag också frågan, vad kan man göra för att networka bra, eller vad tycker du är trevligt på ett mingel? Någonting liknande. Och då så sa jag samma sak, att återkoppling är A och O för mig när det kommer till sådant. Och efter den här paneldiskussionen och en middag som vi hade efteråt, så av, jag vet inte, kanske 50 personer som närvarade, så var det 4 stycken som återkopplade till mig, förutom arrangörerna. Och jag vet inte om jag bara sa sjukt ointressanta saker under den här paneldiskussionen. För det är inte en jättegod procentenhet. Men de här 4 personerna är dock personer som jag nu kommer ihåg. Och som jag har namn och nummer på, och jag har en lunch inbokad med en av dem i veckan.
Jag får ju för mig det här om att man, om man jobbar på Zalando, så måste man väl ändå ha någorlunda koll på mode, eller hur ser det ut där?
Nej. Det beror ju på vilken avdelning du jobbar på. Om du sitter på tech, då har ju över 1300 personer som bara jobbar med teknologi. Då har ju du ingenting med modebranschen att göra.
Nej. Det var ju inte så bra. Eller jag hade ett segment här som jag skulle köra.
Vad handlade det om?
Pajade ju den modellen. Okej, men segmentet kommer här då, och det är: vad kan du om mode?
Jag kan nästan ingenting.
Det är alltså en modequiz.
Okej.
Och...
Gud vad jobbigt. Kör.
Här kommer då fråga nummer ett. Nämn fem tyska klädmärken.
Oj. Stefan Schraut är ett. Saint Olivier eller Saint Oliver är ett. Esprit är också tyskt. Tror jag.
Mm. Uppe i två till då.
Mm.
Du har några.
Alltså jag är ju inte ett jättestort fan av tysk mode. Men okej, låt mig, jag måste faktiskt anstränga mig lite. Men jag sitter på datorn.
Alltså vadå, jag ska ju vara ärlig och säga också att jag vet ju inte själv vilka tyska märken som finns. Men jag har för mig, alltså vad jag kollade upp lite snabbt så var väl Adidas och Puma är ju från början i alla fall två tyska tyska märken.
Men jag tänker på de märkena som jag brukar köpa här. Och sen så insåg jag att jag tror att de är populära i Tyskland, men de kommer från Nederländerna. Så jag blev lite frustrerad. Men jag hade kunnat dra till med dem, och du hade inte haft en aning om att de var från Nederländerna.
Nej, men typ inte. Ja, men då har vi, då kommer här fråga nummer två. Vad innebär att ett plagg är prêt, det här är alltså ett franskt ord. Prêt-à-porter? Prêt-à-porter?
Men om jag inte missminner mig så innebär väl det att det inte är haute couture, utan att det är för massorna, alltså massproducerat.
Nej, alltså vad jag har fått reda på här, kollade lite innan, det var att det var second hand.
Va?
Så att det är typ second hand kläder.
Nej. Prêt-à-porter?
Mm.
Jag tror inte på att det är second hand.
Nej, du har fan rätt. Alltså, det är jag som hade fel. Det här är... Du bräcker facit. Det är imponerande.
Yes!
Du hade rätt från början.
Jag är Kardashian fast i den här podden.
Fråga nummer tre då kommer här. Vilken ort i Frankrike har satt namn till denimtyget? Och denimtyget är även har även utvecklats på det här stället.
Gud. Hur har du kommit upp med de här frågorna?
Ja, men det är svår fråga det här.
Ja, men jag har ingen aning. Ska jag...
Ja, det är nämligen, staden heter Nimes. Eller Nimes. Nimes. Det var alltså där denimtyget föddes och fick sitt namn.
Jag tycker de är jättesvåra.
Inte alldeles lätt. Okej, men här kommer en fråga. Det här är alltså fråga nummer fyra då. Och det är... frågan är, när grundades Louis Vuitton?
Okay.
Och då har du tre alternativ också. Det är alltså 1854, är det 1923 eller var det 1889?
Jag gissar på 1854.
Mm. Ja, men det är rätt. 1854. Stämmer bra. Vi kan ju ta en fråga till. Alltså det är... Ja, men se så här då. Vem grundade Odd Molly?
Oj, var inte det... Vad heter han? Per Holknekt? Mm. Nej.
Ja, men det... Du ska inte vara helt hundra här nu, för det här var en liten fråga som...
Men han har väl gått ur det bolaget?
Kom utanför facit här, men det... jag är nästan säker på att det är rätt. Så att du fick i alla fall... Vad var det nu? En, två...
Det är okej.
Tre, jag skulle säga tre rätt av fem.
Ja, men jag tyckte att jag borde gjort bättre. Men det var, om jag hade haft lite mer tid på ettan så hade jag nog kunnat fyra av fem.
Du började modeblogga väldigt, väldigt tidigt, och jag har inte riktigt fattat det, men du var ju en av de... Du hade ju en av Sveriges största modebloggar. Men hur gammal var du när du började modeblogga?
Vad kan det ha varit? 15, 16?
Men vad lärde du dig av just bloggen och bloggandet? Och vad har du för användning? Har du någon användning för det idag?
Ja, absolut. Jag lärde mig att det är smart att ha en revisor. För det är så sjukt tråkigt att göra det själv. Bokföring. Alltså, herregud. Kan det finnas något tråkigare på den här planeten? Jag tror inte det. Men det var i alla fall en ganska... Alltså, jag kom in i det ganska tidigt. Jag lärde mig väl mycket om mitt eget värde. Och att ta betalt för saker och ting. Att inte arbeta gratis. Det var någonting som min pappa också sa till mig ganska tidigt. Men det är klart att du ska ha betalt för det här. Och sen så lärde jag mig att modebranschen per se... Alltså så som den var då. Och att vara en bloggare var kanske inte det som jag var ute efter med mitt liv. Så jag, alltså efter gymnasiet så flyttade jag till Göteborg och pluggade statsvetenskap. Det är helt annorlunda.
Hur mycket tjänar du egentligen på bloggen när du håller på med det där? Om man får fråga. 30 000?
Det tänker jag inte tala om. Men jag kunde ju åka sjukt mycket taxi och köpa fina väskor och kläder och resa. Så jag hade det väldigt bra.
20 000, eller?
Men för det, jag tänker inte ge dig några nummer som helst.
Men mer än 20 000?
Men jag tänker inte säga någonting, men det är olika också från månad till månad. För man får ju betalt för olika kampanjer och så vidare. Och olika samarbeten. Mm. Så det fluktuerar lite.
Hur är det egentligen om man jobbar på Zalando? Får man gratiskläder?
Nej, jag får inga gratiskläder, men vi har en viss personalrabatt upp till en summa.
Skulle du kunna berätta lite om framtiden nu på Zalando? Vad har ni för kommande projekt? Kan du avslöja något nytt som ni håller på med nu?
Ja. Just nu så har vi en ganska spännande pilot i södra Tyskland där vi har fått ihop oss med runt 10 stycken små lokala skobutiker och många av dem har ganska låg teknisk infrastruktur, alltså vissa har webbshoppar, andra kanske inte, men de har inte något stort maskineri bakom sig så som Zalando är. Vi har nästan 19 miljoner aktiva kunder och 60 miljoner besök i månaden. Det är ganska stor trafik. Och vad vi gör nu är att vi kollar vad de har för sortiment. Och när vi får in en order på Zalando som motsvarar det sortiment så skickar vi den till dem först istället för att ta hand om den själva. De kan uppfylla den här ordern då. Vilket innebär att de får en ny säljkanal. Eftersom de får order från online som de inte hade fått annars. Så då har de 3 timmar på sig att tacka ja eller tacka nej till en order. Och om de tackar ja så skickar de varan själva från sin egen butik. I ett Zalando-paket med samma standard som alltid på Zalando. Men det är de som så att säga uppfyller orden, inte vi. Och om de tackar nej så går det via oss som vanligt. Men det här innebär ju för dem att de får en tillgång till kunder online. Alltså om de accepterar en order. Och att vi får ett större utbud av varor eftersom vi inte behöver köpa in dem själva. Och kunderna får om möjligt, om de är nära till exempel den här butiken i södra Tyskland så är det kortare leveranstid. Så det är ett ganska häftigt projekt. Och än så länge så går det riktigt bra.
Hur är det egentligen med att handla på nätet och sådär? Hur ser det ut i Skandinavien och Norden? Är vi bra på det, dåliga på det, eller hur ser det ut?
Ja, i Norden så finns det en tradition av katalogshopping. Alltså från allt, från H&M till Ellos och så vidare. Det är någonting som är ganska förankrat i Norden. Var. Och det är också någonting som gör att nordbor lättare e-handlar, för att det finns en tradition av att beställa varor sedan tidigare. Och framförallt så kan man se i Norden att vi är ytterst bra på att använda mobil och att betala med mobil. Att surfa, att hitta inspiration, att köpa och så vidare. Så att köpupplevelsen eller ens inspirationsupplevelsen är bra på mobil är jätteviktigt för Norden. Men om man jämför med till exempel Italien och Polen, där det fortfarande är extremt vanligt att man handlar med cash on delivery. Alltså att någon levererar ett paket hem till dig, och så betalar du i dörren. För att du litar på att betala över internet. Det finns ju inte i Norden.
Det är väl ändå så att vi är väldigt, alltså här i Sverige tänker jag, alltså nu kan man, du blir ju inte av med sedlar och pengar. Alltså. Det är bara kort hela tiden.
Ja, men det är ju tvärtom i Tyskland. Här måste du ju ha cash. Och jag var i Helsingfors för några veckor sedan. Och så frågade jag taxichauffören från flygplatsen om jag kunde betala med kort. Han totalt dumförklarade mig. Och han bara, om du inte kan betala med kort, då är det en svart taxi.
Den här podden heter ju Livet Lux, och jag tänkte, vad gör du när du verkligen vill unna dig något? Unna dig något speciellt?
Alltså först och främst så tycker inte jag riktigt om ordet unna, för att det implementerar att man bara ska uppleva något trevligt eller gott när man förtjänar det. Eller vid små, korta, specifika tillfällen. Jag tycker mer att det handlar om att göra livet trevligt i allmänhet.
Alltså jag förstår exakt vad du menar där. Och jag tycker det är ett bra svar.
Tycker du? Men jag...
Ibland har man ändå så här bra perioder, dåliga perioder. Och ibland så vill man liksom krydda vardagen lite. Lite extra. Och vad finns det någonting då som du... Något speciellt att göra?
Ja, men då skulle jag... Om jag vill att livet ska bli lite mer härlig, kanske lite mer deluxe, då tror jag det handlar om resor. För att så här, när det kommer till mat och dryck och materialism och så vidare, det tycker jag är mer saker som hör livet till. Medan resor kanske är en lite större kostnad.
Vart skulle du vilja resa då, om du fick välja vart som helst?
Om jag fick välja nu så skulle jag vilja åka till Valencia. Vi har en kollega som precis kom tillbaka därifrån, och han var helt lyrisk, och jag har aldrig varit där. Och det var väldigt länge sedan jag var i Spanien.
Jag trodde du skulle säga Malaga eller något sånt där. Något sånt där riktigt flådigt.
Nej, men en liten stadsweekend.
Skulle du säga det jobbet som du har idag då, på Zalando, är det ditt drömjobb?
Ja, verkligen. Till station och till land och vad det är för tonalitet råder. Och sen så är det ju alltid viktigt att ha koll på vad andra spelare gör på respektive marknad, var det finns stora investerare och så vidare. Och så vidare. Det är ganska komplext. Och det som jag gillar med Zalando, till skillnad från ambassaderna som jag har jobbat mycket på också sedan tidigare, det händer saker hela tiden. Du måste konstant dyka in i nya ämnen, lära dig om en ny del av företaget för att sedan kunna kommunicera den själv. Så mängden information som som du så att säga tillgodogör dig är helt annorlunda i mängd. Den är mycket större. Och på en rad olika ämnen som kan vara från en teknisk sak på appen som förändras. Som jag nämnde förut, hur vi jobbar med storlekar till exempelvis de här små testen som vi nu gör i södra Tyskland. Mm. Men det är också det som gör det roligt, för det är inget statiskt arbete. Det är otroligt elastiskt att det kommer upp nya initiativ och nya saker som företaget pushar framåt. Är ju också någonting som gör att det är väldigt roligt att kommunicera. För att det finns nästan någonting nytt hela tiden.
Finns det några andra sorts drömjobb eller liknande som du har, som du eventuellt skulle kunna hålla på med i framtiden kanske?
Anslutning till statsvetenskap så pluggade jag även konst. Jag skulle kunna tänka mig att göra någonting inom det. Jag vet inte om jag skulle gå tillbaka till UD. Men sen att kanske starta upp en kommunikationsavdelning själv tror jag också skulle vara roligt. Men jag har fortfarande extremt mycket att lära mig på Zalando. Och jag känner att jag utvecklas nästan varje vecka. Så jag är ju verkligen inte färdig här.
Mm. Så kommer vi till det avslutande segmentet som vi alltid har här i den mysiga hörnan på Livet Deluxe. Och det är att välja tagglåt. En pepplåt som man taggar igång dagen med. Vilken är din låt som du brukar köra?
Ja, men jag har en norsk som jag tycker om. Majestäten med snö. Det är deras enda bra låt.
Men den Majestäten?
Majestäten med snö.
Låter väldigt tyskt.
Nej.
Men det är härligt.
Vad kul att jag överraskade dig med någonting inom musik.
Mm.
Men du tog mig lite på gärning också.
En norsk låt. Ja, men vi sätter på Majestäten, mitt snö. Får tacka så hemskt mycket för att du var här och gästade i Livet Deluxe.
Tack själv.
Vad trevligt. Livet Deluxe är tillbaka om inte en vecka. Vi har ett litet gap. Vi är tillbaka om 2 veckor igen. Då kommer jag intervjua en ny gäst. Och ja, vi ses helt enkelt om 2 veckor. Hoppas alla där ute har en dunderdag och vecka, så ses vi. Ha det bra allihopa. Tjena. Alle sammen mette på et tegn. Skyen skygget over og markerte det med regn. Alle sprang i lag og ville komme under tak. Ingen av oss merket at du hadde falt i frak. Hvorfor valgte du å dra? Hvem i faen kunne se den komme? Da høsten tok over sa vi hadde bra til av sommeren. Du lovde at du snart skulle returnere. Tok av ikke opp for cirka 6 år senere. Kan kalle deg et fall fra tro. Hadde kapp og kroner, men du mistet de gode. Skulle gnisse som Jona, og du tissa i kona. Men du visste på moden om at du spiste de jordene. Du vet, historien om suksess. Hva det du tror skjer? Når kongedømmer oversvømmer. Så du ser, historien blir repetert. Du var majestet, men ingen kan vel herske evig. Hvor du nå? Majestet. Jeg skjønner hvorfor du gjorde som du gjorde. At du ikke tok tak, men forla hendene under bordet og hoppet på et mirakel. Vet at mange ser mot stjernen. Du lå bare og stirret i taket. Tok deg vann over hodet, det går an. Ikke lett å puste med hodet sitt under vann. Han som alltid så halvfulle glass. Beina på bakken og det en helt annen plass. Bare delt annen lass enn vi andre måtte bære. Er det bare derfor at du fortsatte verden? For da verden ble kald, frøys du. Og da løpet ble lang, brøyt du. Du vet historien om suksess. Hva det du tror skjer? Når kongedømmer oversvømmer. Så du ser, historien blir repetert. Du var majestet, men ingen kan vel herske evig. Hvor du nå?